Ja, nu var det 1986, januari, 1 och 2 januari. Snökaos.
Och här är Radio Göteborg med senaste nytt om snöovädret. Och det är fortfarande många hushåll som saknar elström i Västsverige. Västra elområdet, som har upprättat sin katastrofberedskap, uppskattar antalet strömlösa hushåll till omkring 35 000. Av dem ligger ungefär 25 000 i Halland. Och de här elavbrotten beror på att elledningarna har slitits av då snötyngda träd har fallit över dem. Och det kommer på många håll att ta lång tid innan strömmen kommer tillbaka. Detta berör främst de hushåll som ligger i ytterområdena på distributionslinjerna. På de platserna kan det dröja ända tills imorgon innan strömmen är tillbaka. Man har nu satt in militära bandfordon för att komma fram på otillgängliga platser. Och man har också rekvirerat helikoptrar som ska piska bort snön från elledningarna. Just nu är det framförallt hushållen i norra delarna av Halland, i Landvetter-Härryda-området och delar av Hindås samt i Sätila-området som har störst elbekymmer. För de som vet med sig att det brukar ta lång tid att få tillbaka strömmen efter strömavbrott så kan det vara skäl att fundera på att lämna er bostad över natten eftersom det på en del håll alltså kommer att dröja ända till imorgon innan strömmen kommer tillbaka. Ska ni köra bil kan ni bereda er på stora svårigheter. Vägverket är ute och plogar på de större vägarna men det är fortfarande problem vid på- och avfarter med stora snövallar och på småvägarna är det i många fall väldigt svårt att ta sig fram. God middag, här är Radio Göteborg med en extra sändning med anledning av de svårigheter som det ihållande snöfallet har ställt till med. Till att börja med har vi ett viktigt meddelande till de värnpliktiga på Livkompaniet vid I-15 i Borås. Ni ska omedelbart ta kontakt med kasernvakten på telefon 033 11 77 40. Det gäller de värnpliktiga på Livkompaniet som har bandvagnsutbildning. Ni ska hålla er i beredskap i hemmet för att kunna sättas in i arbete för den civila räddningstjänsten i Sjuhäradsbygden. Det är kraftbolagen som behöver er hjälp i reparationsarbetena när elledningarna ska lagas. Värnpliktiga på Livkompaniet vid I-15 i Borås ska alltså omedelbart kontakta kasernvakten på telefon 033 11 77 40.
Den 2 januari.
Här är Ekoredaktionen. Arbetet med att reparera flera kraftledningar i Västra Götaland återupptogs nu på morgonen. Uppemot 10 000 hushåll, främst i Halland, saknade under hela natten fortfarande elström sedan det kraftiga snöfallet på nyårsnatten och nyårsdagen överlastat ledningarna. Kraftbolagen har fått militär hjälp med bland annat bandvagnar för att kunna nå platser där fallande träd har brutit strömförsörjningen. Under dagen ska också helikopter sättas in för att lokalisera felen.
Den 25 februari 1986, president Marcos på Filippinerna vägrar att avgå trots att ett inofficiellt valresultat har visat att han borde avgå. Här är nyheter den 25 februari 1986.
12 dödsoffer har krävts idag vid sammanstötningar mellan Marcos trogna styrkor och civila. Marcos blir också allt mer isolerad och en majoritet av de väpnade styrkorna uppges ha gått över till Aquino-lägret. Här är Manila.
Efter strider kring en av Manilas tv-stationer har revoltörerna, försvarsminister Enrile och general Ramos och oppositionen nu full kontroll över etermedia i landet. Ferdinand Marcos sista kanal ut bröts idag när Marcos skulle avlägga presidentdelen och var på väg att lägga fingrarna på Bibeln. Vid striden om tv-stationen dödades 4 människor. I Makati-distriktet i sydöstra Manila dödades 8 personer när Marcos-anhängare försökte ta över en polisstation. Läget Läget är mycket spänt kring presidentpalatset och när jag för en stund sedan var där stod stridsvagnar och stridsberedda soldater innanför taggtrådsbarrikaderna. Utanför tusentals gudklädda Aquino-anhängare som ropade slagord och uppmanade soldaterna att ge upp. Vattenkanoner och skottlossning i luften skrämde tillfället iväg de obeväpnade revolutionsanhängarna som återvände mot barrikaderna efter en kort stund. I radio och tv vädjar nu oppositionen om hjälp med mat, vatten, kläder och pengar till de hundratusentals människor som frivilligt utan vapen är upprorets skydd mot Marcos kvarvarande stridsvagnar och kulsprutor. Folkets makt som civilmotståndet döpt till dirigeras av radio och tv till olika platser för att möta militärfordonen. Skolor, kontor, affärer och banker är fortsatt stängda och stora delar av Manila är avfolkat. Marcos undantagslagar, utegångsförbud och presscensur har ingen som helst effekt och det är mycket få, även bland Marcos anhängare, som tror att hans order har någon effekt. Istället överlämnar sig allt fler till revoltörerna och Corazon Aquino som avlade presidenteden i förmiddag. Aquinos regering respekteras av en stor majoritet och Filippinernas väpnade styrkor ger general Ramos och försvarsminister Enrile stort stöd. Enligt Ramos har cirka 85% av styrkorna nu hoppat av och stöder upprorsmännen. Oppositionen har ingen brådska med att tvinga ut Marcos ur presidentpalatset. De vinner fler anhängare medan Marcos isoleras i palatset och så småningom tvingas han ge upp, säger segervissa parlamentsledamöter jag talat med. Rolf Forsryd i Manila.
Och detta var nyheter klockan 12.30 idag. Och här har vi nyheter klockan 16.
Nyheter från Ekoredaktionen.
Från Filippinerna meddelas nu att president Marcos nu avgått och lämnat presidentpalatset. Han är också på väg att lämna sitt land. Över till vår utsände i Manila.
Det dramatiska slutet för Filippinernas president under 20 år, Ferdinand Marcos, kom 8:55 ikväll lokal tid då två arméhelikoptrar utan belysning landade vid presidentpalatset och tog Marcos med familj till den amerikanska flygbasen Clark Field, cirka 200 kilometer norr om Manila, för vidare transport ut ur landet. Det finns ännu inga uppgifter till vilket land Marcos kommer att resa, men det är bekräftat att han nu lämnat landet. Enorma glädjescener utspelas på Manilas gator utanför presidentpalatset. Hundratusentals gulklädda Aquino-anhängare dansar, sjunger och omfamnar varandra. Den tre dagar långa fredliga revolutionen är över. Tre dagar då miljoner människor utan vapen dag och natt beskyddat upprorshögkvarteret och radion och tv-stationer som kom att spela en nyckelroll i organiserandet av motståndet. Under flera timmar i eftermiddag förhandlade upprorsledarna general Ramos och försvarsminister José Ponce Enrile med Marcos och lovade honom fri lejd ut ur landet. USA har erbjudit asyl, men det är alltså ännu oklart var presidenten med sin familj kommer att resa. Det är också ännu oklart var hans närmaste man, general Fabian Ver, tagit vägen. Men också han lovades under eftermiddagens förhandlingar fri lejd. Marcos avgick formellt innan han reste och accepterade att han besegrats av Corazon Aquino i presidentvalet. Ett val som Marcos försökte stjäla genom omfattande valfusk, våld, terror och mord. Rolf Forsryd i Manila.
Den amerikanske utrikesministern George Shultz erkände för en stund sedan president Aquino som ny president i Filippinerna. Shultz sa också vid en presskonferens i Vita huset för bara en liten stund sedan att Aquinos icke-våldslinje gjort ett stort intryck och skapat respekt hos hela det amerikanska folket. Shultz sa också att president Marcos under 20 år varit en trofast allierad till USA och att han är välkommen till USA om han vill. Där lämnar vi rapporteringen om händelserna på Filippinerna, men återkommer givetvis i våra senare sändningar.
Dagen efter onsdagen den 26 februari 1986.
Vi får nu nyheter från TT.
Filippinernas före president Ferdinand Marcos anlände i natt till flygbasen på den lilla amerikanska ön Guam i Stilla havet. Marcos lämnade Filippinerna tillsammans med hustrun Imelda och ett 60-tal anhängare, bland dem den före överbefälhavaren Fabian Ver. Marcos har erbjudits en fristad i USA, men det är inte känt om han kommer att utnyttja det erbjudandet. Han ska själv ha sagt att han vill dra sig tillbaka till sina hemtrakter på Filippinerna. Från Manila rapporteras om stora glädjescener sedan Marcos hade lämnat landet. Folk strömmade ut på gatorna, det tutades i bilhorn och fyrverkerier avfyrades. Det övergivna presidentpalatset ska ha stormats av omkring 20 000 personer, samtidigt som den nya presidenten Corazon Aquino höll ett tv-tal. Den nya premiärministern Salvador Laurel sa i natt i amerikansk tv att regeringen ska utfärda allmän amnesti även för den kommunistiska gerillan. Vi tror att 90% av dem som slåss i gerillan kommer att lägga ner sina vapen och åka hem. Nu när vi har fått en moralisk och demokratisk regering och eftersom det egentligen inte är kommunister, sa premiärminister Laurel. Han sa också att han trodde att det amerikanska stödet till Filippinerna skulle öka efter Marcos fall.
Lördagen den 1 mars 1986. Olof Palme, statsminister, är mördad.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han mördades sent igår kväll i centrala Stockholm. I den här förlängda morgonekosändningen rapporterar vi om det inträffade och den situation som har uppkommit. Vi ger kommentarer från regeringen, från andra politiker här i Sverige och utländska reaktioner. Först ska Lars Adaktusson rapportera om vad som hände igår kväll. Statsminister Olof Palme avled 6 minuter över midnatt natten till lördagen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm efter att ha träffats av 2 skott i bröstet. Statsministern och hans hustru Lisbeth var på väg från en filmföreställning på biografen Grand på Sveavägen. Filmen var slut 23.15 och Palme hade bara gått några kvarter från biografen till hörnet av Sveavägen, Tunnelgatan i centrala Stockholm, då 2 skott avlossades mot honom. Enligt polisens uppgifter hände detta klockan 23.30. Även statsministerns fru träffades och skadades lindrigt. Vid 2-tiden fick hon lämna sjukhuset och återvända till familjen Palmes lägenhet i Gamla stan. Enligt polisen var ett 10-tal personer vittnen till händelsen och uppgifterna är osäkra om exakt hur det hela gått till. Viss oklarhet råder om det var 1 eller 2 gärningsmän. Något vapen har inte påträffats. Polisens tekniker har finkammat platsen och analys pågår av de kulor som träffade statsministern. Den officiella bekräftelsen på att statsminister Olof Palme var död kom från finansminister Kjell-Olof Feldt strax efter klockan 00.30 i natt. Regeringen samlades strax därefter till ett krismöte i regeringskansliet Rosenbad, dit också bland andra Säpo-chefen Sven-Åke Hjälmroth anlände. Många personer som vistats i närheten av mordplatsen har under natten hört av sig till polisen. Flera personer säger sig ha mött en man springande i närheten av korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Polisen tror att mördaren kastat ifrån sig mordvapnet under flykten. Den person som först uppmärksammade mordet var taxichauffören Anders Delsborn vid Järfälla Taxi. Han såg händelsen på nära håll och det här är hans berättelse.
Jag kom körande i min taxi Sveavägen i riktning upp mot Kungsgatan och fick rött lyse vid Tunnelgatan. Och observera på vänster kant att 3 personer står. Om de sen pratar eller vad de gör, det uppfattar jag inte. Men jag ser att det står 3 personer där i alla fall. Och när jag får grönt ljus och åker, då hör jag det första skottet. Och vänder mig om igen och ser det andra skottet kommer. Varvid personen i fråga faller ner. Och den mannen som avlossade skottet vänder sig om och springer in mot gränden. I det skedet så tar jag upp taximikrofonen och larmar över radio att de ska skicka fram polis och ambulans.
Du tvekade aldrig att det handlade om en skottlossning?
Nej, det var inget tvivel om det alls.
Och vad hände sen?
Då kom polisen efter 3-4 minuter och ambulansen 1 minut senare efter polisen. Och observerade läget och spärrade av. Ställde samma fråga till mig som du gör nu.
Så du stannade kvar på platsen?
Ja, polisen hade via växeln då meddelat att jag skulle göra mig till känna när polisen kom fram. För att göra ett uttalande om vad jag hade sett.
Såg du att det var Olof Palme som stod och pratade med någon på trottoaren?
Nej, det var ingen. Utan min uppfattning så var det ingen som upptäckte att det var Olof Palme.
Du är säker på att det var en person då som samtalade med de här två andra?
Mm, min uppfattning så såg jag bara en person.
Kunde du se något signalement eller kunde du se någonting på gärningsmannen?
Min uppfattning av gärningsmannen är att han är ganska stor. Runt 1,80. Jag uppfattar också att han hade en långrock på sig. Och en typ av hatt tror jag att han hade.
Men du såg inte ansiktet på honom?
Han såg inga ansikte alls.
Såg du om den här gärningsmannen hade någon som helst assistans i form av någon bil i närheten eller någonting sånt där? Eller?
Jag upptäckte ingenting sådant. Utan det enda var att han vände hastigt om och sprang in mot gränden. Det var allt jag uppfattade.
Och var det någon som tog upp jakten på honom eller något liknande?
Det kan jag inte svara på för att... I det skedet så började jag konversera med växeltelefonisten och skicka fram ambulans och polis.
Hur reagerade du själv när du såg det?
Jag var chockad. Jag trodde inte att det var sant överhuvudtaget. Jag trodde helt enkelt inte att det var sant. Men jag var tvungen att tro det när mannen i fråga sjönk ner och sen jag såg att det rann blod ifrån honom.
Blev du rädd själv?
Ja, man blir skakad. Det blir man. En rädsla som inte går att beskriva. Man är inte rädd i den bemärken. Man är mer skrämd faktiskt. Att någonting sånt här kan hända.
På hur nära avstånd följde du där?
Det är precis bredden på Sveavägen. Jag låg alltså i mittenfilen i färdriktning Sveavägen upp mot Kungsgatan. Och händelseförloppet skottramat inträffade på Sveavägen. Det blir väl David Bagares gata precis i hörnan, vinkeln där.
Fanns det några andra människor i närheten som såg det tror du?
Ja, det var det. Genast efter skottlossningen så var det två flickor i 25-årsåldern. Varav en utav dem försökte hjälpa till och... Jag då känna på puls och sen tyckte jag mig så att det var en man som försökte göra konstgjord andning.
Så det fanns folk ute på gatan?
Det fanns folk ute på gatan. Inte så tätt in på offret. Men direkt efter skottlossning så kanske det tog en halv minut innan folk hade fattat vad som hade hänt. Och det kom folk för att titta vad som hade hänt och försöka hjälpa till.
Taxichauffören Anders Delsborn från Järfälla utanför Stockholm var alltså ett av vittnena till mordet på Olof Palme igår kväll. Och spaningsledaren Sune Sandström vid Stockholmspolisen berättar om hur polisen fick larmet igår kväll.
Vad vi vet så har det kommit in ett besked till ledningscentralen i Stockholm klockan 23:23 att en man har blivit skjuten i centrala Stockholm i korsningen Tunnelgatans Sveavägen. Och det visade sig sedermera vara statsminister Olof Palme som har dödförklarats 00:06 på Sabbatsbergs sjukhus.
Var han ensam när detta hände?
Han var i sällskap med sin hustru som också har fått en lättare skada.
Kan du beskriva den skadan?
Nej, det kan jag inte göra. Jag vet ingen närmare om den, men att det är en lättare skada.
Hur hände det här mordet?
Enligt de uppgifter vi har fått in så är det en man som har kommit fram och skjutit Palme i bröstet och försvunnit springande därifrån. Det har tydligen avlossats ytterligare något skott eftersom det finns en skada även på hustrun.
Fanns det fler vittnen närvarande?
Det finns några ungdomar antecknade som vittnen till händelsen och de hör vi nu.
Vet ni vem som är förövare till det här mordet?
Nej.
Vad gör polisen just nu?
Vi spanar efter förövaren efter de signalementsuppgifter vi har fått och under hand efter de vittnesuppgifter som lämnas.
Har ni några tips att gå på?
För närvarande kan jag inte säga någonting. Det finns ingen direkt misstänkt, ingen gripen.
Är det många som är inkopplade på det här nu?
Alla tillgängliga resurser är inkopplade för närvarande.
spaningsledaren Sune Sandström vid Stockholmspolisen Per Anders Ren intervjuade. Ja, budet om Olof Palmes död drabbade givetvis regeringens medlemmar hårt. Och en stor del av natten har de ledamöter av regeringen som kunnat komma varit samlade i regeringshögkvarteret i Rosenbad. Vi ska över dit till vår studio och Inger Arenander.
Präglad av chock, sorg och ett stort allvar. Genast efter budet om mordet på Olof Palme började regeringens ledamöter att samlas. Först kom vice statsministern Ingvar Carlsson som nu tar Olof Palmes plats. Han ville inte säga mycket till de församlade journalisterna. Han upprepade att det som hänt var svårt att förstå, att det var obegripligt, att han var chockad. Sen anlände de flesta av regeringens övriga ledamöter en efter en. Med bleka och slutna ansikten gick de hastigt upp för marmertrappan i entrén till Rosenbad, där poliser banade väg mellan en stor grupp journalister och fotografer. Säpochefen Sten-Olof Hjälmroth var också närvarande, liksom flera av Olof Palmes nära medarbetare. Hans assistent sedan många år, Ann-Marie Wilson, hade svårt att hålla tårarna borta. Vid tvåtiden kom Ingvar Carlsson, finansministern Kjell-Olof Feldt, invandrarministern Anita Gradin och Olof Palmes presssekreterare Kjell Lindström ut och rusade utan att säga ett ord hastigt iväg till väntande bilar som körde dem till Sabbatsbergs sjukhus, där statsministern avled. På sjukhuset hade Olof Palmes familj samlats, hans söner och andra nära anhöriga. Hela sjukhusområdet var avstängt och hårdbevakat av polis. Sjukhuset avvisade flera som sökte akut hjälp under den tid jag själv var där. Lisbeth Palme har enligt de uppgifter vi fått skjutits i ryggen och är bara lindrigt skadad. Strax efter 3 återvände statsråden från sjukhuset till Rosenbad för fortsatta överläggningar med resten av regeringen. Den har suttit i 5 timmar i natt mellan klockan 1 och 5. I entréhallen till Rosenbad står nu på ett bord ett porträtt av Olof Palme omgivet av levande blommor och levande ljus. Framför porträttet ligger en bok där vem som vill kan skriva en hälsning eller sitt namn. 4:15 i natt kom Ingvar Carlsson ner från kansliet för att hålla presskonferens.
Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet och för världen. Hans engagemang och hans djupa och äkta känsla för människor som har det svårt, som lider och som förtrycks, har inspirerat så många och har skapat en känsla av stolthet hos breda grupper av folk, av vårt folk. Det fanns en stor värme hos Olof Palme. Hans insatser har betytt så oerhört mycket för det svenska välfärdssamhällets utveckling. Men vi minns också hans internationella engagemang och arbete. En generation svenskar erövrade tillsammans med Olof Palme. Och jag är övertygad om att hans exempel kommer att leva länge än. Just därför att man övervann den internationella rättvisan tillsammans under Olof Palmes ledning. Att den person som mer än någon annan bekämpat våldet och verkat för freden har mördats på ett så brutalt sätt, det upprör oss alla i djupet av våra hjärtan. Och vi har nu alla ett ansvar för att det slag som i natt har riktats inte bara mot Olof Palme, mot hans familj, utan också mot Sverige som ett öppet samhälle, inte ska utvecklas till mer brutalitet och mer hat. Under natten har många hört av sig och velat uttrycka sitt erkännande för Olof Palmes gärning. Jag vill särskilt nämna de vackra ord som de övriga partiledarna har uttryckt i denna svåra stund. Många av oss har i natt förlorat en omtyckt arbetskamrat. Ett parti har förlorat en älskad ledare. Vårt land har förlorat den man som varit landets statsminister under 11 år. Vi har alla idag ett ansvar som jag är övertygad om att vi ska kunna bära tillsammans. Vi är djupt sorgsna över det som har inträffat. Vi känner stor saknad och vi tänker särskilt på Lisbeth Palme, på Olofs barn och hans nära anhöriga.
Vad betyder hans bortgång för partiet och landet?
Ja, det är en oerhört förlust som jag inte ens kan beskriva i ord.
Var det helt enligt med instruktionen att han saknade under säkerhetsbevakningen?
Ja, det var så att Olof Palme hade själv uttalat att han ville ha en viss privat sektor. Och där ingick bland annat att han gick på bio någon gång eller besökte teater. Han ville inte ha sitt liv så inrutat av säkerhetsskäl att han aldrig fick vara privat då för sig själv.
Hade han nyligen utsatts för något mordhot?
Det är inte vad jag känner till.
Har någon säkerhetsbevakning att förändras på grund av det här?
Det bör i första hand polisen bedöma. Men det är klart att efter en sån här händelse så gör man en genomgång av även sådana saker.
Ingvar Carlsson vid presskonferensen tidigt i morse. Och för nytillkomna lyssnare ska vi upprepa att Sveriges statsminister Olof Palme mördades i centrala Stockholm sent igår kväll. Han besköts av en okänd man vid korsningen Sveavägen Tunnelgatan i Stockholms city ungefär 11:30 igår kväll. Olof Palme var då tillsammans med sin fru Lisbeth på väg hem från ett biobesök. Båda fördes till Sabbatsbergs sjukhus där Olof Palme avled 6 minuter över midnatt. Lisbeth Palme fick lättare skador. Ett stort spaningspådrag söker nu mannen som sågs springa från mordplatsen. Och bevakningen vid de svenska gränserna har också skärpts av spaningsskäl.
Ja, presskonferens klockan 12 samma dag.
En presskonferens med anledning av mordet på statsminister Olof Palme avslutats. Ekots reporter på presskonferensen, Claes Sjöberg, vad har polisen sagt?
Ja, polisen har meddelat det att man inte har gripit någon gärningsman. Man har egentligen inga spår heller att gå efter. Och det finns ungefär ett 100-tal man i arbete på ledningscentralen. Och Stockholms polismästare har däremot utfärdat ett signalement. Jag har Hans Holmer här intill mig. Vad är det för signalement på den här misstänkta gärningsmannen ni har?
Ja, vi har en man som är mellan 30 och 45 år. Han är 170 till 180 cm lång. Han har mörkt hår. Han var vid gärningen med säkerhet iklädd mörka kläder. Troligen mörka byxor och en mellanblå täckjacka. Och han bar troligen en keps på huvudet, en sån här keps som man knyter öronlapparna på uppe på skulpen. Ja, det här är det, de konkreta uppgifter vi har om en person. Sen finns flera gärningsmän vid sidan av honom, det vet vi inte.
Det sa sig att mördaren skulle ha försvunnit med en bil från motplatsen. Har ni hittat den bilen?
Nej, den uppgiften kommer inte från min sida i alla fall.
Går det
inte? Jag har inte sett honom eller fått uppgifter att han försvunnit med bil, utan det vi vet är att han har försvunnit in på Tunnelgatan i riktning mot David Bagares gata och trapporna.
Den kula som har funnits vid motplatsen, kommer den från den här mördaren?
Det utgår vi ifrån. Vi vet ännu inte vad det är för kaliber, vi håller på med undersökningen.
Ja, ni hör alltså att vi har lite problem med ledningarna från intervjun med länspolismästaren Hans Holmer. Vi får återkomma till den här intervjun närmast i lunchekot om en kvart här i program 1 och program 3. Men som ni hörde så har polisen alltså gått ut med ett signalement på förövaren. Men man har ännu inte fått fast den eller de personer som ligger bakom mordet på statsminister Olof Palme. Det handlade om en man mellan 30 och 45 år gammal, mörkhårig som länspolismästaren sa.
Mer om Olof Palme på särskilt Palmeband. Och nu i situationen på västkusten, tisdagen den 4/5/86.
De 5 svenska och en dansk isbrytare som assisterar längs kusten har hela natten fått arbeta för fullt för att hjälpa fartyg som har fastnat i ismassorna. Enligt trafikledningscentralen för Göteborgs hamn så ligger ett 20-tal fartyg vid Kummelbankarna och väntar på isbrytarhjälp. Och mellan Trubaduren och Vinga så ligger också båtar som behöver assistans för att kunna ta sig in till Göteborgs hamn. Gösta Enoksson på trafikledningscentralen berättade så här om läget.
Ja, runt Vinga här är det ganska svårt. Så Så det är bara större fartyg som har möjlighet att ta sig igenom färger och utav den storleken. Och här ligger nu isbrytaren Tor, håller på hela natten, och de håller för närvarande på med ett antal, sex har de hållit på med här nu ett tag. Och de får ju ta en och en och boxera delvis. Istäcket sträcker sig ju, alltså hårt istäcke, cirka 13 mil ut från Vinga. Sen är det ju ytterligare is, men utav lite bättre, alltså lite mindre svårforcerat.
Innebär det här också att en del båtar som kanske skulle gå från Göteborg och gå ut, så att de har stannat kvar in i Göteborgs hamn?
De har fått order utav isbrytaren att hålla sig kvar inne, ja. För att de kan ju inte garantera deras säkerhet. Alltså de kan ju inte arbeta med hur många som helst. Då. Det måste ju ske fartyg för fartyg.
Och det sa just det Enoksson på trafikledningscentralen för Göteborgs hamn. Isläget är alltså just nu väldigt svårt utanför västkusten. Det blåser sydvästlig vind och ismassorna trycks in mot kusten, och båtarna måste ha isbrytarassistans för att ta sig in och ut genom Göteborgs hamn.
Och vi har ju två isbrytare som arbetar här i detta område. Och de plockar dem en och en in. De kan inte ta nästan mer än en med sig åt gången.
Det blir långa väntetider alltså?
Ja, det blir resultatet.
Just nu är det ett bedrövligt väder med snöyra här. Ja, förvärrar det läget?
Ja, det gör ju det inte bättre. Det blir ju dålig sikt och dålig överskådlighet. Och isen blir det riktigt ordentligt. Snöblask så blir det ju hela ismassan mycket segare också. Men det är ju, vi väntar ju att det ska gå över i regn så småningom.